En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Det är onsdag idag, en dag senare än vad det brukar vara. Så kan det bli ibland. Men då, det ger ju oss en chans att prata om det som hände igår. Nämligen att Leicester slut Sevilla. Shakespeare över Sampaoli. Ja. Det är väl rimligt, eller?
Mm. Ja.
Vi kommer återkomma till det lite senare. Vi ska förstås prata om FA Cup-matchen mellan Manchester United och Chelsea. Vi ska prata lite Harry Kane och så annat. Men vi kan väl börja med det som har varit en det nyaste helt enkelt, det senaste med Leicester och deras triumf i Champions League och deras, vad ska man säga, resurrection från de döda sen de sparkade Ranieri. Jag är fortfarande lite bitter över att de sparkade Ranieri. Jag tycker inte man gör så, helt enkelt, med tanke på vad han har gjort för dem. Men uppenbarligen så har vi fått effekt på det. Eller, ja, Fredrik Jönsson och Kalle Karlsson, välkomna.
Vi är för klubbens bästa, känner jag. Det är klart man kan vara bitter över det, men nu så ser det ju bra ut. Och man kan säga, Shakespeare är ett roligt namn med tanke på att man kan alltid dra parallell om att han har skrivit ett fint manus till dubbeln.
Ni gillar den?
Ja, verkligen. Ja. Och Nasri skämmer ut sig och som säger visar att han inte riktigt är en vinnare när han bränner den straffen och sådär. Och sen har läst det där flytet helt plötsligt, det där flytet som han hade förra året. Kasper Schmeichel är ju svinbra i båda mötena. Och det är häftigt att det kan svänga så. Ibland kanske det kan vara en match, bättre tränarbyte, att man får den där. Men nu har det liksom rullat på lite för dem. Så att, det är väl trevligt.
Nu är det verkligen en Shakespeare-effekt. Men jag tillhör ju inte då de som går och sörjer att Ranieri fick sparken. Utan jag ser att det är en hänsynslös business. Och jag tror inte de hade fått det här lyftet med Ranieri. Utan han var... Tyvärr då, får man väl ändå säga, körde i det där omklädningsrummet i den där gruppen och det behövdes en ny röst och de har gått tillbaka, verkligen back to basics. De har gått tillbaka till det spel som var vägvinnande i fjol och Shakespeare har verkligen fått laget att börja tro och jobba för den här målsättningen igen och det... Ja, vad ska det här sluta?
Ja. Eller hur?
Ska det sluta alltså, som Roberto Di Matteo som liksom tar över och går hela vägen?
Men det sjuka är ju att vi vet ju att Leicester när de spelar på det här sättet, på det de kan slå i stort sett vilket lag som helst.
Det är det som är så sjukt.
Det är det som är, för vi såg det ju förra säsongen. Visserligen de mötte väldigt underpresterande av topplagen och sådär, men samtidigt, det är ju ett sätt att vinna fotbollsmatcher på. Som de är väldigt bra på och som de är väldigt samspelta på och de har alla ingredienser för, trots att de saknar då Kanté som vi kommer prata lite mer om en stund, som ju var fenomenal förra året också förstås.
Men nu har de ju Champions League mött överkomliga motståndare, det ska vi ju komma ihåg. Sevilla har ju varit väldigt fina den här säsongen, men viker ju ner sig i det här dubbelmötet. I gruppen så var det liksom inga jättemotståndare heller i Porto och Köpenhamn och usla klubb Rygge. Så att det vore coolt nu om de verkligen fick en jätte i kvartsfinalen. Nu håller jag sug på
stöka lite med din mikrofon.
Med din mikrofon. Det vore häftigt att se dem liksom mot
Bayern München
eller Real Madrid.
Nej, men absolut, det håller jag med om.
Tänk Ronaldo mot OS Morgan och Hutt.
Men samtidigt vill jag balansera. Jag vill ändå balansera lite innan vi går in på den frågan. Så Sevilla för en 2 veckor sedan så hyllar vi dem som ett av Europas bästa lag. De är uppe i toppen av La Liga. De utmanar om ligatiteln med de stora drakarna där. De har gjort jättebra i Champions League. Så att det här är ju ändå en rejäl skalp. Ja. Sen kan man säga att Sevilla inte nådde upp i sin kapacitet nu och de slarvade bort det, vilket de gjorde i det här dubbelmötet. Hade de bara satt chanserna i första matchen så hade de ju dödat redan där. Men det här är ju faktiskt, jag håller med, gruppen var lätt, men Sevilla var ingen enkel motståndare för några veckor sedan. Så att det här får man ändå lyfta på hatten för att nu har de fällt en tungviktare.
Ja, utan tvekan. Och Felix Envall, han ställer frågan här: vilket hade det varit det optimala motståndet för Leicester i kvarten sett till deras kontringsspel? Jag vill ju säga Barcelona då. Samtidigt tror jag
Dortmund kan funka för dem.
Dortmund hade absolut kunnat funka, det tror jag. Men samtidigt, man hade velat se just liksom Hutt och Wes Morgan mot Suarez och Messi, Neymar. Och Neymar,
ja, men jag vill liksom se dem mot ett lag, alltså, absolut. Jag säger inte att Sevilla var en dålig motståndare, absolut en bra motståndare med tanke på, men jag vill se dem mot någon av de här som alltid kör i Champions League. Och då pratar vi om Barcelona, Real Madrid, Bayern München, alltså Juventus. Alltså de här lagen som i stort sett alltid gör en bra turnering. Det är en sån motståndare man vill se Leicester mot.
Ja, men det är det. Och de, man vet ju att de, man vet ju precis hur det kommer se ut. De kommer gå in och bara trumma, och Jamie Vardy kommer, han kommer grisa, han kommer springa på allt. Han kommer vara fruktansvärd att möta. Vilket Samir Nasri drömmer ju mardrömmar om honom idag.
Ja, det gör han, och han drömmer nog mardrömmar om sig själv också, för att han är själv så
han är så korkad, alltså det är helt otroligt. Jag trodde ändå att han kom till Sevilla att om man ser att de går bra och han ser
han har spelat bra också.
Han har spelat bra och man tänker så nu kanske det vänder för honom, så kommer den här idiotgrejen är något direkt är han tillbaka i det här gamla korkade facket som han har varit tidigare.
Hur mycket dropp man än tar mellan säsongerna.
Vilket antiklimax det skulle vara nu om City gick vidare mot Monaco, så lottas de mot Manchester City. Skulle vara aptråkigt om Leicester gjorde det. Herregud alltså. Men det hoppas vi inte på, utan vi hoppas på Leicester och den här kulturkrocken med någon av de europeiska stormakterna.
Tänk Bayern München hemma trycker på mot West Morgan och Hutt, alltså. Herregud vilket ös.
Allians.
Ja, precis. Och sen vet man att den här omställningen kommer komma, och Jamie Vardy kommer springa där och knuffas och rulla
in den bort. Tyska lag kan ju ha lite väl optimism med otroligt hög backlinje, så då kan det finnas lite ute. Ja. Så är det.
Helt klart. Vi har ju varit inne på det tidigare också. Kanté lämnade ju förstås ett stort tomrum på centralt mittfält i Leicester. Han har ersatts utav, nu har jag inte skrivit ner det här,
NDD
så heter det. Hur har han axlat den här rollen nu sen Leicester har fått upp farten igen?
Ja, sen Leicester har fått upp farten igen, om man tar från Liverpool och framåt, så har han gjort det bra. Man kan ju inte ersätta Kanté, det går inte, det kan ingen göra. Det går inte att täcka lika stora ytor, det går inte att vinna lika många bollar som han gör. Men mot Liverpool var ju NDD fullständigt fenomenal. Och sen dess så har han ju,
tyckte han var väldigt bra igår också,
gjort bra ifrån sig. Så att han börjar växa i den där enormt stora kostymen som man förmodligen aldrig kommer växa i, men han får göra det med sin egen måttstock, och just nu gör han det bra.
Det var intressant att Kanté satt på läktaren igår.
Ja,
såg ni honom?
Ja, såg det. Noterade det.
Det hade man ju, just bara för att de befinner sig där de är, så hade man ju, det är liksom synd att han inte finns på planen. För man, det där Leicester som kockade alla förra säsongen innehöll ju den ingrediensen också. Ja. En som vi nu faktiskt kanske kan slå fast, det är en av världens främsta centrala mittfältare i N'Golo Kanté. Vi kommer till den matchen han gör i måndags, men visst är det lite synd att vi inte får se Leicester med den ingrediensen.
Det hade varit väldigt häftigt att se dem i den här andra säsongen och behålla sitt lag. Då fick jag ändå behålla Vardy, Mahrez, hade de fått behålla Kanté också, ha laget intakt, vad hade de kunnat göra då? De hade inte legat i tabellen när de ligger idag med Kanté, så är det ju, alltså, det vet ju alla.
Nej, så är det.
Och då hade förmodligen Mahrez kanske varit lite bättre också.
Säkerligen. Och det hade inte blivit den här, jag tror inte det hade blivit den här jättesvackan för laget, utan visst, de hade inte lett ligan, men de hade varit där uppe och högt på topp 6, det tror jag de kunde ha gjort. Det hade inte blivit den här negativa spiralen med Kanté.
En poäng igår, NDDs ben kunde ju gått av mot Sevilla igår. Vi satt ju och pratade om när vi såg matchen, när Nasri sparkade botten på honom. Herregud, vilken kick det var. Alltså.
Tidigt i matchen där, när han fick gult kort. Och de dessutom protesterade mot det. Det var ju,
men de protesterade ju mot allt.
Det var ett överfall. Han bara kickade under benen på honom.
Men Nasri.
Vi skulle vilja ha han i en podd.
Ja, verkligen. Shit, han och hans flickvän.
vilken duo.
Ja, men Kantero, han firar ju triumfer på annat håll den här säsongen.
Fint mål.
United. Och en fantastisk match. Det blev ju väldigt intressant där i måndags i FA Cup kvartsfinalen när José Mourinho väljer att ställa upp en trebackslinje, försöker ställa helt enkelt upp en identisk 3-4-3 väl,
Nej, jag tyckte inte det var riktigt så. Jag tycker inte det. Men tyckte mer det var en
3-5-2 blev det egentligen med Ashley Young var ju inte så högt upp. Han var mer en wingback helt enkelt.
Alltså, jag tycker i defensiven var det en väldigt udda formation. Jag tyckte det var som en fyrbackslinje som stod centralt. Och sen dessutom Ashley Young och Valencia som föll ner. Så det blev nästan en sexbackslinje i praktiken. Inte sett det på det sättet att någon har tacklat en match med den formationen från minut ett tidigare. Det var ju väldigt framgångsrikt faktiskt inledningsvis. Men sen var ju Chelsea alldeles för bra. Mm. Och
plus en utvisning.
Sen kom utvisningen såklart som givetvis påverkade matchen massor. Men känslan var att United hade nog tröttnat ändå med tanke på att de kom en så defensiv plan.
Ja, den där kombinationen med en Kanté som täcker de här ytorna han gör och vinner alla bollar och ser till att det där mittfältet hela tiden, alltså motståndaren får aldrig vila på bollen samtidigt som man ofta vinner bollen själv i intressanta lägen och sen har man då en Eden Hazard som man bara kan, man kan bara dra en vrist på fötterna på honom så kommer han ta den i fart och bara springa.
Han är i bra form just nu.
Det är en bra kombination. Ja. Han är i bra form med Hazard. Herregud vad bra han var.
Jag tycker att han är så bra nu som han var när han utnämndes till ligans bästa spelare. Han är uppe på den nivån igen och man bara flyter fram och det går liksom inte att fånga honom när han kommer med fart, med bollen limmad vid foten och så vidare.
Det var ju handbollsanfall i 20 minuter där i andra halvlek nästan, om inte mer. Det bara vimlade ju inlägg och hörne och avslut liksom. Det kunde runnit iväg där. Sen höll ju väl, han gjorde ett par räddningar och sen lite missade skott. Och så de höll ju ändå ner siffrorna rätt bra. United. Även om man såg efter utvisningen att det var kört. Och sen så, de har väl inte liksom. Man ska väl inte kunna kräva det heller med 10 man mot Chelsea.
Nej, det alltså därifrån så var ju matchen avgjord kände jag. När de kom med så defensiv matchplan så är det väldigt svårt att ställa om. Då måste de ta chansen när den dyker upp och det, Rashford får ju den där runt minut 80 och det är ett sånt läge om man hade kunnat liksom nypit den ett oavgjort.
Zlatan hade säkert nätet.
Han hade inte sprungit sig till det.
Nej, men det är klart de saknar honom, det är ingen sak om saken när de spelar också.
Men det var ju intressant också att det har byggts upp en sån fade nu mellan Conte och Mourinho. Den har ju verkligen byggts på och byggts på. Nu är det ju verkligen öppet krig mellan de två.
Ja,
det skrivs ju idag där. De ska ju ha haft någon dust nere i spelargången sen.
Alltså,
inte fysiskt då, men verbalt vad jag förstår. Ja.
Vem tror ni vinner den fighten? Om de slåss med knyten, eller?
Conte
måste ju ta den.
Ja. Ja, men han
Mourinho skulle köra fulspel och han säger.
Ja, han petar sig i ögonen. Det är väl hans grej. Det är väl då man sett honom i ett handgemäng. Jag tycker att däremot att Mourinho vek ner sig då när Wenger bröstade upp sig. Kommer ni ihåg det? När Mourinho helt plötsligt såg rätt liten ut.
Ja, minns
honom. När de började knuffa på varandra där, då såg han inte så kaxig ut. Wenger å andra sidan är en ganska, tror han kan se ganska läskig ut på nära håll. Han är väl 1,90 lång kanske.
Ja, det måste han ju vara, mer än så tror jag.
Skräckinjagande figur där i sin sovsäck. Ja. Nej, men Conte är en hårding. Eller hur?
Jag gillar Conte.
Ja. Men det är ju oerhört roligt citat där på när han blir intervjuad efteråt. Han är ju så skicklig på att ta fokus ifrån sina spelare. Alltså, nu har det varit, Paul Pogba har varit väldigt ifrågasatt, dyraste spelare någonsin och så här, men ändå sitter vi här och pratar om Mourinho. Vi sitter inte här och pratar om det, bristen på anfallare, att Mkhitaryan inte liksom levererar, att han byts ut.
Nej, det är Mourinho.
Utan det är Mourinho vi sitter och pratar om, va. Och sen så lägger han ju citatet då, one liner som bara han gör. Judas is still number one.
Ja, det är så jävla. Det måste man ändå ge han, att det är en bra one liner.
Ja, Judas is still number one. Kom tillbaka när ni har någon som har vunnit tre ligatitlar.
Ja, eller fyra sa han till och med.
Fyra, då är han bättre. Då är han bättre liksom. Judas is still number one. Vill ni titta på den här intervjun så gå in på vår Facebook-sida. Sportbladet, Premier League pågår Facebook-sida. Vi lägger upp lite grejer då och då. Bland annat så finns det där lilla klippet man kan titta på. Oerhört. Jag vet inte, jag har säkert sett det 15 gånger. Alltså, jag tycker det är så roligt. Det hänger ju förstås med från första mötet där när Mourinho viskade i... Eller, halv skrekviskade i Contes örat, så där firar man inte vid 4-0 som han gjorde. Han tyckte det var förnedrande och det, tror att Conte blev så väldigt glad över att få en tillrättavisning på det där sättet.
Framför kamerorna.
Mourinho har ju några firande, jag kommer ihåg när han inte slut Barcelona.
Ja, men han, det han menar på det, ja, var det ju där att han sa ju det, man firar så vid 1-0, man firar så vid 4-0 och, ja.
Vi var inne på Kanté här, jag kastade in en fråga då som jag fick igår utav Joakim på Twitter. Han undrar, är Kanté den bästa defensiva mittfältaren i Premier League någonsin? Och då ska vi väl lugna oss lite grann. För att då får vi ju, alltså han är den bästa defensiva mittfältaren just nu i Premier League. Det tycker jag vi kan...
Han har så få säsonger i Premier League för att utse honom till en sån.
Men då är det intressant, vem är då den bästa defensiva mittfältaren i Premier League? Och vi får väl försöka hålla oss till de åren som vi kommer ihåg. Det finns ju några längre bak här än Graeme Souness och så vidare.
Ja, nej, men det kan vi lämna. Det är Premier League som vi snackar, så att, men jag skulle nog kunna säga att han är där uppe. För att, alltså, då blir det ju den där definitionsfrågan. Patrick Vieira, var han box-to-box mittfältare? På den tiden hade man ju ingen sittande mittfältare i den bemärkelsen. Utan...
Han får ju vara en av dem som nämns. Han är ju uppenbar en Roy Keane till exempel.
Ja, men över tid var ju han bättre. Alltså Kanté har spelat en och en halv säsong. Eller vad?
Ja, precis. Ja, men det är också liksom... så här. Det blir definitionen. Ska vi räkna att många säsonger gör att man blir bättre? Eller är det just den här högsta nivån att hålla den under ett år? Jag kan tycka att det är relevant.
Om vi väljer den definitionen för att det ska bli rättvist mot Kanté som ju är ung och inte gjort.
För annars kan han ju aldrig vinna en sån här diskussion. Nej, det går ju inte.
Exakt. Motspelare om, som har gjort 10 säsonger. Rätt, om vi ska göra det rättvist, om vi säger högsta nivån.
Ja, men alltså Roy Keane blev ju vald till årets spelare i Premier League när han var som bäst. Mm. Och det är klart, hans nivå där och då, det är väl den bästa defensiva mittfältaren som har verkat i Premier League. Kanté har ju inte de här ledaregenskaperna och allt det där som gjorde Roy Keane till allt vad han innebar. Men Roy Keane, han tar ju bara tag i en match borta på Highbury, gör två mål själv och så att de vinner med 2-1. Och Kanté tycker jag i och för sig täcker så enormt stora ytor och han blir unik på det sättet. Så att, ja, alltså, han är med där uppe, det är topp tre alltså. Jag har inte sett några andra. Det är Vieira, det är Roy Keane och det är
Makelele.
Kanté. Nej, jag tycker inte Makelele. Och anledningen till att jag inte tycker Makelele, det är att det var en omodern sorts defensiv mittfältare. Kanté är ju en mer modern defensiv mittfältare som kan betydligt mycket mer än vad Makelele kunde. Makelele var ju mer stårätt. Jag tror inte det hade funkat idag, utan om vi snackar högsta nivå att liksom vara där, då tycker jag Kanté är bättre än Makelele, för han hade inte varit i närheten av att bli vald till årets spelare till exempel, vilket Kanté är den här säsongen och var förra säsongen också.
Jag tror du skulle ta en Liverpool-spelare.
Tänker du på en Mascherano eller?
Nej, jag vet inte, du brukar alltid komma med någon.
Steven Gerrard har ju spelat defensiv mittfältare ibland, men han har ju inte varit som bäst i som defensiv mittfältare. Därför har jag inte räknat honom där, utan jag tycker att han är bättre som box to box eller något steg fram. Så jag sätter inte han i den kategorin. Nej. Och då kan man säga Xabi Alonso, ja, han var bra, men han var ju inte som bäst när han var i Liverpool, utan han tycker jag har varit bättre i andra klubbar än i Liverpool. Han hade ju någon säsong när han var riktigt bra. Men om vi ska vara ärliga när det gäller Xabi Alonso, det kommer jag ihåg jag skrev om då, att han blev ju mer uppskattad när han lämnade Liverpool, för året efter det gick katastrofdåligt då, säsongen 2009-10 när allt bara föll ihop där under Hodgson. Det var ju då han liksom bara steg i graderna, för att då insåg man, oj, han är borta. Han var inte så himla hyllad när han var i Liverpool. Han hade ju någon säsong när han var jättebra. Han hade ju dippar i Liverpool också. Ja,
absolut, det. Men den där säsongen när Liverpool spelar Champions League finalen där 0-7, man får stryk mot Milan där. Det var Alonso och Mascherano bakom Gerrard i mittfältstre. Var han ju oerhört bra. Det var ju ett väldigt bra centralt mittfält.
Ja, det får man säga.
Ändå.
Vera känns.
Vera
Legrand Roy Keane. Man kallar det så av Petit i ett radioprogram.
Ja,
Robbie Savage får inte glömma.
Robbie Savage, Owen Hargreaves.
Men det ska bli kul att se om Kanté kan hålla det här under flera säsonger.
Ja, det finns ju ingenting som tyder på att han inte skulle kunna göra det. Tyckte det var intressant också. Alltså det var ju intressant också att få se honom mot Paul Pogba, som ju är liksom verkligen antitesen till vad Kanté är. Han är ju verkligen den stora liksom profilen, den stora stjärnan.
Han är verkligen med
liksom, ja, men han har liksom, han har de flashiga distansskotten och de här omöjliga dribblingarna, men han har inte arbetskapaciteten. Han är dessutom, han är liksom 1,90 lång och han syns, han tar plats. Kanté 1,69. Man ser ju knappt honom på plan. Han dyker ju alltid bara upp. Det är väl kanske det som...
Pogba tar ju det här utanför också med frisyr. Det känns ju som precis en popstjärna och den här grejen, och man ser ju inte alls det med Kanté. Liksom.
Nej, Kanté är en sån där som inte säger så mycket i omklädningsrummet. Han goes on with his business, som man säger.
Nej, det var ju en sån meme som gick runt på sociala medier. 798 tacklingar, 800 interceptions, en frisyr, noll dubs.
Ja, just det.
Kanté, det var liksom kontrasten mot Pogba. Ja.
Sen tycker jag i och för sig, just den här matchen tycker jag var... Alltså, Kanté har ju varit så mycket bättre än vad Pogba har varit den här säsongen. Han har ju varit bättre än alla andra, förutom, tycker det bara är Hazard den här säsongen som når upp till hans liksom nivå där uppe. Men det var orättvis match faktiskt att jämföra Pogba med Kanté den här gången, för Uniteds matchplan var så defensiv, så det passade ju inte överhuvudtaget Pogba den här matchen, och matchplanen och strategin och sitta lågt, och han skulle spela man-man markering där på mitten mot Kanté. Alltså det var ju helt och hållet fel matchbild för Pogbas kvaliteter. Och ja, jag tyckte inte just den här duellen man-man var rättvis att jämföra och ta som liksom bevis för vad mycket bättre han var. Det har han visat i andra matcher.
Ja, men det såg ut som man hade ställt upp då två stycken centrala, alltså Herrera och Pogba mot Matic och Kanté. Och då var det ju uppenbart att Pogba och Herrera blev uppätna liksom i den duellen, och att Herrera blev ju ganska, fastän att de stod så lågt, så blev han ju ganska alltså exponerad i de här. Det var ju två gånger på Hazard som de två gula korten. Visst var det Hazard båda gångerna?
Ja, det var det nog.
Jag tror det, ja. Och det är ju klart att det är två lägen då han är överspelad, och står man med så många försvarande, alltså Valencia är på den sidan, då har liksom en backlinje, det blev för långt mellan dem ändå, han blev för själv som bolljagare och städtant där framför backlinjen. Men rättvis seger i alla fall till Chelsea.
Definitivt.
Det får man säga.
Ingen snack om sak.
Vidare då, det spelas mer FA Cup fotboll. Tottenham spelade ut Millwall.
Det var inte mycket att snacka om där.
Nej, 6-0.
Harry Kane skadan.
Harry Kane klev av med ligamentskador. Har det bekräftats. Oklart hur länge han kommer vara borta, men
det berättar väl aldrig Tottenham.
Nej, de har i alla fall med att han missar nästa match. Men jag tror att han kommer missa betydligt fler än så. Förra gången han skadades var han borta i 1,5 månad ungefär. Med en liknande skada, den här ska inte vara lika allvarlig, men vi får ju räkna med att han är borta i alla fall de närmsta 3-4 veckorna.
Fyra matcherna, ja. Det kommer ju ett väldigt olyckligt skede när säsongen går in liksom. Det ska avgöras och Tottenham i bra form. Och
men det är väl landslagsuppehåll nu?
Det är en landslagsuppehåll är det. Så att det blir ju en match som går bort där. Mm. Det blir det ju. Samtidigt så det är nu det avgörande matcher varje vecka. Så att ja, olyckligt för Tottenham om man skulle få klara sig utan honom. För att de är ett annat lag då.
Ja, alltså vi har ju varit inne på det. Spelare som betyder, som är svårast att ersätta i lag.
I topp 6 tror jag inte det finns någon annan spelare som är så viktig för sitt lag.
Nej.
I topp 6 lagen än Kane för Tottenham.
Nej. Vi jämför honom med Snodgrass i Hull. Sen ja, sålde de Snodgrass och började spela bättre.
Så fick de en bra tränare och började spela bättre.
Alltså Snodgrass, jag vet inte om ni så West Ham Chelsea när de gör 1-2 och så har han bollen ner på kanten och så ska han så jävla trött så han ska skicka in den i boxen, så drar han den till mittplan istället. Man bara känner
var det så?
Ja, det var helt otroligt. Han skulle skicka så inlägg liksom snett bakåt, så blev det 50 meter bakåt istället.
Du dömer ut Snodgrass.
Han så trött ut där i slutet. Jag gillar honom egentligen. Jag hoppades på en uppväxling. Men. Det ska bli kul att se West Ham Leicester till helgen. Riktigt roligt att se den matchen.
Ja, verkligen. Men Harry Kane som sagt borta några veckor. Vi får se vad det får för konsekvenser för Tottenham och deras jakt då i den här topp sexan som ska dela på fyra stycken Champions League-biljetter.
Det sköna för Tottenham är väl ändå att grunderna sitter så pass bra som man kan vinna match utan honom. Men det är klart, ja,
de gjorde ju sex mål utan honom i helgen. Så visst, det går ju. Kan vi räkna med att Son får en ganska viktig uppgift att producera mål?
Han hade väl en liten uppgång där
i början av
säsongen.
Han var väldigt viktig då. Gjorde det väldigt bra, så att,
det är väl egentligen bara i CL som de har underpresterat rejält om man ser till vad man förväntade sig. Men annars har det varit kanon.
Det var någon som sa att Dele Alli under hela under 2017 har alltså gjort fler mål än vad Jack Wilshere har gjort i hela sin karriär.
Ja, det är sjukt.
Dele Alli som var så nära att gå till en annan klubb.
Det pratar vi inte om. Det...
Ja, kör.
Ja,
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Protesterna mot Wenger fortsätter. Har ni sett den här insamlingen?
Nej,
de håller på att skramla till att flyga en sån där banner. Nej, med
håller de på med sånt där fortfarande? Jag vill inte komma på något nytt.
Flygbanner är ju fruktansvärt tråkigt, alltså.
Ja, det är fruktansvärt.
Det var ju kul när det kom liksom för 10-12 år.
Det känns
år
som MLS första rundan. Då körde man med flygbanner. Man skulle göra reklam för någonting. Ja, fast den känslan på någon gammal så här.
Det pågår en sån där Patreon-insamling just nu för att det ska flygas en sån Wenger out under nästa hemmamatch.
Alltså, följetången, men Wenger out och, alltså, det, är så
det roliga är ju att alla rapporter som kommer nu indikerar ju att han kommer stanna, att han kommer skriva på en förlängning, att det inte alls blir någon ny manager till nästa säsong,
utan
att
han
känner att det finns ingen ersättare just nu som är bättre för Arsenal än.
Men det har ju skrivits då också om att då ska det komma in en sportchef som ska jobba med värvningar bredvid honom, och det är ju väldigt intressant, för men han har ju så stark ställning i Arsenal, Wenger. Ska han då acceptera att det kommer en sportchef som ska bestämma vilka spelare som ska in? Det känns som att det kan bli krock där.
Varför blir inte Wenger sportchef några år? Sen plockar de in en liten yngre tränare från någon
kul,
spännande...
Kul att komma in och så sitter Wenger kvar.
Ja, men det blir kanon.
Och sen ska man ta tuffa beslut.
Ja, och så får du bara en 18-årig fransman från Ligue 2 liksom.
Ja, men sitta där, det är ungefär som att komma som David Moyes och så sitter Ferguson på läktaren med kikare och synar den i sömmarna liksom.
Ja, det gick kanon. Ja, men plocka in någon tränare från någon tysk klubb då, tycker de ska göra ut med Wenger.
Och får plocka in han, vad heter han, från
Tuchel.
Tuchel från Tuchel Dortmund, eller Hasenhüttl från Leipzig kanske, det blir en annan fotboll då, men.
Ja, men vad heter han 29-åringen?
Nagelsmann
ja. Men han ska väl till Bayern München och
säkert.
Jag menar, en talangfull tysk ska väl via Bayern München.
Han blir väl huvudtränare och Tuchel blir assisterande. Och sen så blir det lite såhär. De tar ju allt de vill där.
Måste så här, finkamma den tyska marknaden på all talang som finns. Inte för att de behöver det, för att de andra inte ska ha det. Vad heter det? Glänsande leksaker, det får bara ett lag i den ligan ha. Det var ett väldigt spännande bottenmöte också, får vi säga någonting om. Hull mot Swansea. De två succétränarna ställdes mot varandra, och det var Hull som drog det längsta strået. Två mål av Nias. Snacka sexpoängsmatch.
Ja, verkligen. Det har ju gått fantastiskt för Swansea sen Martin Olsson kom dit, inte för att det bara är Martin Olssons. Han har varit väldigt, väldigt, väldigt bra, men det är inte bara hans förtjänst, men det har gått bra för dem. De har verkligen vänt på det. Jag såg några diskussioner, där var någon jag kommer inte ihåg vad han heter, som radioprogrammet här, som gick ut och sa att Martin kanske var den bästa värvningen under vinterfönstret. Han har ju varit bra
laget. Väldigt bra, bra betyg.
Och Jorent har gjort en del mål.
Även säga att Tom Carroll Också varit fantastiskt bra sen han kom in. Det är båda de två, det är svårt att säga vem som har varit bäst egentligen. Utan Tom Carroll också betyder oerhört mycket för Swansea när han kom in.
Och verkligen gjort det i det läget där de behövde det, för få lite andrum så. Sen åker de ju på spö mot Hull, det trodde jag väl kanske inte riktigt, men...
Men Hull ser svårslagna ut på något sätt nu, som de inte gjorde under en period där, och så de är väldigt lättslagna ut.
De har ju fått en slags grundtrygghet som inte fanns i laget tidigare. Det här var ju deras chans för att verkligen skaffa sig kontakt.
Och sen får man ju komma ihåg att de har ju faktiskt värvat in en halv startelva också under januari.
Man får ändå ge dem credit för den, för det är ju inga liksom värvningar som har kostat hur mycket som helst. Det är inga liksom kända spelare, utan
har ju verkligen handplockat
liksom så här lite liksom budgetspelare, och så får de fått den här uppryckningen. Jag är fortfarande imponerad av Marcus Silva. Jag tror inte han kommer klara det fortfarande, men jag är ändå imponerad av det jobbet han har gjort där.
Nej, men det är ju, och det är ju mest lån väl. Nias är väl ett lån.
Ja, det kan det vara.
Markovic är ett lån.
Så har han brassen där. Vad hette han där? Evandro eller nej, vad hette han?
Får de igång han Nias från Everton där, som gjorde så mycket mål i ryska ligan, var det väl?
Var det inte det?
Mm. Så det är klart att han har målsinne, och det är väl det de behöver. Sagt när de sålde snodden till
han gjorde
till,
deras
mål till West Ham. Det är komiskt att det börjar rulla på efter det.
Vi har fått en jäkla massa frågor. Jo, vi har en sak kvar på
agenda.
På min agenda här, och det är Lukaku, som ju blev presenterad med den högsta lönen någonsin i Everton förstås, men också ett riktigt monstererbjudande från Everton, som nu satsar. De ska bygga ny arena, de ska bygga upp det här laget, de ska, du vet, de har nya ägare som ska gå in med mycket pengar, men Lukaku tackar nej, så det blir ingen förlängning. Så att nu handlar det väl om hur de ska få ut så mycket pengar av honom som möjligt. Det cirkulerar runt också en väldigt rolig bild på sociala medier när Everton supportrar som bränner Lukaku-tröjor.
Men hans kontrakt går ju inte ut nu, utan han har väl
han har ett och ett halvt år kvar.
Ja, precis.
Han har bara det alltså.
Så då ska de sälja i sommar då.
Det är så klassiskt att han tackar nej till
han
det.
Han hade väl, det var det som läckte från det där kontraktet var väl att de skulle sätta en utköpsklausul på 900 miljoner. Alltså i...
Men det hade inte jag heller sagt ja till.
Nej, det är väl det som...
Nej, varför skulle han göra det just nu?
Till en tredjedel eller en hälften kanske. Så hur många år har han varit där?
Ja, men det är väl tredje säsongen med det här.
Sprutat in mål där, och så bränner de hans tröja.
Ja, alltså han är ju den mest, alltså sen Premier League sen 92 så är han ju den som har gjort flest mål för klubben. Han gick ju om Duncan Ferguson där.
Och som, tänk så många spelare som man har tittat på i Everton.
Jag ska säga, det var, jag tror inte att det är majoriteten av Evertons
supportrar. Men om man tänker efter hur mycket talang man har pratat om i Everton som inte har levererat under flera år, som har liksom gått upp och ner, varit bra i perioder. Han har ju ändå liksom, det är klart att han också varit en del upp och ner, men han har ju ändå öst in mål.
Det är ju den bästa spelaren som de har haft i den här klubben.
Så ska de satsa och han säger nej och drar, så är det ju, det är ingen rolig start på liksom projektet. Som nej,
men det finns ju två Premier League-klubbar som i sommar kommer vara väldigt intresserade av den där signaturen, och den ena är ju Chelsea som ska ersätta Diego Costa, och den andra är Manchester United som ska ersätta Zlatan. Och det är klart att det är två klubbar som kan betala rätt mycket.
Tror ni inte det blir United?
Jag tycker det känns som United. Men nu kom det rapporter idag om att Chelsea skulle vara väldigt sugna också.
Var det Mourinho som tog honom från början? Det var det va?
Nej, det var
Mourinho
ju han
skeppade
som
skeppade
iväg honom. Så var det. Var han som skeppade iväg honom? Ja, då blir det kanske inte United. Frågan är, Mourinho eller Conte? Conte kommer väl överens med alla. Han styr ju ändå upp Diego Costa och... Rätt bra, liksom.
Jag tror att Lukaku tror jag känner att han är lite unfinished business i Chelsea.
Ja, alltså,
och att han ville ju till Chelsea från början, för hans stora idol Drogba spelade där. Det var mycket därför han valde Chelsea. Han var där, och jag tror han känner själv att jag tror inte att han är bitter mot Chelsea för att han inte fick chansen där, utan jag tror mer att han känner att jag vill tillbaka och lyckas. Det är bara en gissning, men det är bara en känsla jag har.
Men sen vet man ju också att när Mourinho liksom har tryckt ner spelare och vet, kanske skickat iväg spelare, så är det inte säkert att han är ute på det bästa sättet.
Nej, men om man en gång i sitt fotbollsliv varit liksom unwanted av José Mourinho, så har man nu fått känna det,
och
då har det nog
liksom men Casillas liksom, och lite andra.
Man tänker inte tillbaks till just det som den finaste tiden i sitt fotbollsliv. Och det här att han hela tiden levererade när han var på lån också, han var ju fantastisk i West Bromwich framförallt.
Vilket superlån av dem.
Öste in mål.
Ja, verkligen.
Ja, det var, jag tror Jonas Olsson har fortfarande benämnt det som att det är den bästa spelaren han har liksom spelat med. Så där. Det var, vad var han då? 19 tror jag, Lukaku, när han var på lån där till West Brom.
Han kom ju så 16 år till Chelsea.
Ja, då hade han ju redan gjort så där, 28 mål eller någonting i belgiska ligan säsongen innan. Helt otrolig. Men ja, vi kan väl räkna med att Lukaku blir ett ganska hett villebråd då på marknaden. Om de inte erbjuder ett nytt kontrakt med kanske ännu bättre förutsättningar och sådär. Det är mycket möjligt att han säljs i alla fall. För att jag tror att även om Everton nu vill satsa, får de svårt att stå emot om det är så att United eller Chelsea kommer med den stora pengasäcken och vill köpa honom. Det tror jag, då tror jag det blir svårt för dem. Vi har fått en fråga från Sherlock Holmström. Vi var inne på bästa defensiva mittfältarna. Ja, du måste springa, Fredrik.
Ja, landslaget. Ja,
landslaget kallar, så blev det. Och han är inne på det bästa mittfältet i Premier Leagues historia. Jag gissar att han är Liverpool-supporter. Han tar upp Sissoko, Alonso, Mascherano och Gerrard där som vi var inne på.
Ja, just det.
Men det är den där sången, Greatest Midfield in the World. Men jag tycker det finns några andra som kanske ska nämnas där också. Det där Scholes, Giggs, Beckham,
Keane
var ju helt okej.
Det var ganska bra. Ja. Det var ganska bra. Det är väl den fyran som sticker ut tillsammans med Arsenal, tycker jag, med Pires, Vieira, Ljungberg och var det Edu den säsongen, eller var det Gilberto Silva mest?
Gilberto Silva var det väl va?
De varvar ju lite där, men på den andra. Men ja, Gilberto Silva.
Jag tycker även man kan nämna det där United-laget från 2008 någonting, va? Med Ronaldo, Scholes, Carrick och Giggs, va?
Ja, precis. Men grejen var ju det att Scholes och Giggs hade ju tappat lite grann då. Visst, de var bra, men de var ju inte alls så bra som de hade varit tidigare. Så även om Ronaldo var bra, extremt bra, så väger det inte upp mot den där fyran med Beckham, Giggs, Scholes, Keane när de var som bäst. Så att det är nog den fyran om vi ska plocka någon från Manchester United. Sen har du den från Liverpool, du har den från Arsenal.
Tycker jag man ska plocka in en Chelsea när de hade Lampard och Joe Cole och
då är det mittfältstrean med Essien, Makelele, Lampard. Det är precis den trean då. Ja. Och den var ju väldigt, väldigt bra. Ja. Väldigt, väldigt bra.
Jag vet inte, framförallt defensivt.
Ja, väldigt kompakta och sådär. Sen bidrog ju Lampard alltid med sina 20 mål framåt. Och Essien gjorde några, så att de var inte så oävna framåt heller.
Nej. Så att det finns några. Finns några hyfsade mittfält där då?
Ja, det får man säga.
Och plocka upp. Dimitri Delsand vill att vi ska ranka de lataste spelarna i Premier League. Spelare som Berbatov och liknande. Och det är klart att Berbatov skulle jag sätta som ohotad etta på en bland de lataste spelarna i
ja, det får man nog säga. Det finns ju fler, men han är en av dem, definitivt. Alltså han kan ju...
Alltså han är den lataste spelaren som har tagit sig till den här nivån överhuvudtaget, liksom, skulle jag vilja påstå.
Det finns ju i och för sig många sådana, men som man inte liksom, som inte har nått hans höga nivå. Men alltså, det finns ju många som har nått toppligorna och varit lite bekväma, men de har inte nått hans status. Men av de största liksom stora spelarna så är nog han den lataste.
Har vi några andra exempel? Han vill att vi skulle ranka några. Är det några som du kommer att tänka på?
Jag kommer inte på att tänka på några så här rakt på rak arm.
Kanske ska man slänga in en Mesut Özil. Han är inte latet. Han fuskar i defensiven.
Ja, men det är ganska många som gör. Men jag kommer inte på något såhär
lat är lite orättvist.
Lat är ju så starkt ord ändå. Och Berbatov, han kunde ju vara lat. På riktigt lat. Jag kommer inte på några andra direkt. Så.
Nej, han, alltså, har man sagt,
han får återkomma om man, med några förslag.
Ja, men så. Har man sagt Berbatov så blir jag...
Alltså, det är svårt att resten klämma in andra där.
Resten blir jag liksom så här... blir orättvist att nämna dem i samma andetag då. Thomas Nygren undrar, vilket lag har gjort den mest ointressanta säsongen? Det vill säga varken bra eller dålig, få rubriker, få profiler och så vidare. Sen fick han faktiskt svar på Twitter här, så kanske är svaret då. Kristoffer Olsson svarade, svaret på den frågan är ju alltid Middlesbrough. De har gjort 236 säsonger i Premier League men inte gjort avtryck sen Juninho.
Nej, jag skulle säga att... alltså Stoke har ju inte gjort några direkta avtryck. Nej, de har ju legat i mitten hela tiden. Mm. Och de har liksom aldrig varit nära uppåt, de har aldrig varit nära neråt. Så för mig så Stoke har ju varit det där laget som de inte överraskat positivt, de har inte överraskat negativt. De ligger nia nu och det var där i krokarna de skulle ligga. Så för mig har de gjort det mest intetsägande säsongen av alla. För om man tar då platsen ovanför där, West Bromwich, så tycker jag att de har ju ändå varit en positiv...
Ja,
precis, de har ju varit en positiv överraskning rent poängmässigt. Och jag tycker det, återigen, jag sa det nog här från podden att Pulis måste man lyfta på hatten för att han spelar material är sämre än vad många av lagen som ligger efter han i tabellerna.
Ja, verkligen. Johan Justino Eklund undrar, kommer Liverpool kunna lyfta eller fortsätter berg- och dalbanan säsongen ut? Klarar de en Champions League-plats?
Oj.
Det blev ju en ganska stökig, eller vad ska man säga, ful seger mot Burnley. Det var väl Klopps egen ord, var han efteråt. Han sa, it was the first ugly win for the season. Och visst, sådana ska man väl ta någon också om man ska klara sig topp 4, men... Mm. Men man ser ju inga tendenser på att det här berg- och dalbanan på något sätt har planat ut på något högre, på någon högre nivå som man har hoppats då, att de skulle kunna hålla den här nivån från Arsenal-matchen eller från Tottenham-matchen även mot annat motstånd. Det ser man ju inga tecken på.
Nej, det gör man inte.
Det kommer nog fortsätta så under säsongen också, kan man misstänka.
Känns som det.
Så då är frågan, klarar man topp 4 om man fortsätter svaja på det här sättet?
Ja, det är ju det är tveksamt. Jag tycker nu är det återigen i ett läge där det är ganska öppet alltså. Väldigt ovisst.
Ja. Ja, det är ju liksom, man ska ha lite tur. Det är ju, Tottenham tappar Harry Kane, United har ett jäkligt tufft spelschema, Arsenal är inte riktigt harmoniska, Liverpool är svajiga. Ja, det är ju, jag tror att Chelsea och City kan i alla fall känna sig ganska... Ja, Chelsea är förstås, de är ju borta.
Jo,
men även City som ligger på ungefär samma poäng då, skulle jag vilja säga att de känns rättfärdiga.
Ja, det tror jag också.
Jag tror att de andra kommer tappa för mycket poäng.
Ja, jag tror också det.
Sådär. Eddie Williamson, om Premier League var en skolklass, vem skulle vara klassens stökigaste? A-barn, besserwisser, nörd, sportfåne och så vidare.
Oj.
Klassens stökigaste, det jag utnämner Joey Barton
till. Ja, det var det jag tänkte på också. Han stoppar en cigarett i öga på fröken första skoldagen. Ja. Och sen har han vunnit den titeln. Eller vunnit den titeln.
Han, ja, han har dessutom gjort något annat och bedrivit någon slags olagligt spel i korridoren och lurat folk på pengar och
precis.
Spöt på någon yngre elev som säkert. Man inte tyckte om. Men den är ju lättare. Klassens A-barn då?
Klassens A-barn, det hade ju varit Frank Lampard där.
Ja.
Men han har ju lagt av.
Ja, precis. Det... Ja, vi pratade tidigare om att Lukaku är en...
Ja, Lukaku är ju i och för sig då.
Han är
kanske
en sån kille med höga betyg och pratar många språk och han har tagit skolan på
allvar. Ja, det kan ju vara Romelu Lukaku då.
Ja. Besserwisser, har vi någon sån? Tycker de är så jävla slätstrukna alltid spelarna.
Känner ju de inte så väl heller, ska man ju veta. Alltså Premier League har ju inte, ger ju inte så mycket tillgång till spelarna.
Nej,
om man säger så.
Det är ju så tyvärr.
Den uppfattning vi får av dem är de där Sky-intervjuerna direkt efter match och sen är
men om man säger besserwisser, om man tar liksom den här skötsamma duktiga pojken, det är Jordan Henderson. Man vet ju att han kommer sitta i en
han säger
ju aldrig någonting kontroversiellt. Han har fått nästan benen avsparkade i ett Merseyside derby. Han går ut och är diplomatisk och säger nej, men jag vet att han skulle aldrig skada mig med flit och såna här saker. Och, ja, men om det är det man menar med bäst, det är inte det man menar med bäst, visst är det i för sig, men om man ska ta den då.
Ja, jag förstår. Nej, men det skulle kunna vara Jordan Henderson då kanske.
Mm. Ja, ni kan ju gå in och kolla själv. Ni får väl skriva några vad ni tycker. Klassens nörd har han med här också. Den, jag vet inte, Peter Käck känns lite som en nörd. Jag vet inte varför. Det är för att han lägger upp videos på sig själv när han sitter och spelar trummor. Jag vet inte varför det är nördigt i och för sig. Men,
ja,
men
inte jag heller.
Det får stå för mig.
Ja.
Vi lämnar den då. André Johannesson undrar, vad tror ni händer med Iheanacho? Dåligt med speltid till och med nu när Gabriel Jesus är borta. De mötte ju Middlesbrough i helgen i FA-cupen, vann bekvämt, det var ju spel mot ett mål. Iheanacho fick ett inhopp på sådär 3-4 minuter på slutet i en match som man tycker att en sån spelare borde kunna kanske få starta till och med.
Yeah.
Inte minst med tanke på att City har en viktig Champions League-match ikväll. Vi ska inte prata för mycket om det, det är många som kommer lyssna när den redan har spelats. Ni vet hur det har gått, det vet inte vi just nu. Iheanacho, vad ska de göra med honom?
Då ska ju behålla honom såklart, om så vidare han är nöjd med situationen och sådär. Men det är inte omöjligt att Agüero försvinner efter den här säsongen, och då har de Jesus kvar, de har Iheanacho kvar till nästa säsong. Jag tycker att han också ska ha tålamod och vara kvar, för han är i en bra miljö.
Han är
nu
ung,
han är ung fortfarande, alltså han är i en bra miljö.
Hade han varit 22-23 så är det klart att då hade det varit en väldigt stor skillnad, va? Men ja. Vad är han, 19-20?
20 typ, ja,
något sånt. Vi såg ju förra säsongen att det finns en fotbollsspelare där.
Ja, ja, absolut. Han har väldigt bra målsnitt per spelad minut.
Eddie Williamson, St. Patrick's Day på fredag. Vilka är de bästa irländska spelarna på varje position som spelat Premier League under 2000-talet? Begränsar han det till. Jag tänkte vi kunde försöka ta ut en irländsk elva. Oj. Det borde vi kunna klara.
Kanske vi grejer
på rak arm.
Damien Duff ska ju in i alla fall.
Ja, men vi börjar i mål då.
Shay Given
måste
det måste bli det.
Ja. Ytterbackar, Seamus Coleman till höger.
Ja, det blir det.
Centrala backar,
John O'Shea.
O'Shea ska ju in där. Har vi bredvid honom? Ja.
Ja, vi väntar med själva backlinjen där. Jag ska gå upp på mittfältet.
Steven Ireland.
Ja, han ska väl tillhör in
han, där. Tillhör han verkligen de bästa? Man gillar, vad har hänt med Steven Ireland? Vad gör han nu för tiden?
Ian Hart blir väl vänsterback då kanske.
Ja.
Steven Ireland, han lever han eller? Han är ju, tillhör ju Stokes organisation, men spelar han något eller?
Jag har inte sett röken av honom på...
Han spelar nog ingenting där. Alltså.
Jag vet att han är kvar
i Stoke.
Han tillhör Stoke fortfarande.
Ja, men han spelar ju ingenting där.
Jag har inte sett honom på hela säsongen. Är han skadad eller? Det behöver vi inte spekulera om. Han är i alla fall inte med i rampljuset längre. Men han hade en högsta nivå som var helt okej. Okay.
Ja, absolut. Han var ju fullständigt magisk där under Mark Hughes där. Innan Mancini kom och förstörde han.
Ja, precis, i City. Då var han ju riktigt riktigt lovande. Sen skulle klart att Robbie Keane ska ju in längst fram.
Ja, det ska han. Det är ingen tvekan om det. Sen kan man väl få in kanske en sån som, ja, vad fan ska man få in? James McLean på mitten. Everton.
Absolut.
Ska vi in
Shane Long?
Ja. Han och Robbie Keane längst fram, ja. Eller? För det var någonsin, det var inte nu.
Nej, utan
det var
2000-talet.
Ja. James McCarthy, Everton.
Ja.
På mitten. James McLean på kanten.
Damien Duff.
Damien Duff på andra kanten.
Ja. Han är nästan mest given.
Ja.
Ska, oerhört bra under, ska, i Chelsea under.
Ska Damien Delaney in i mitt försvaret eller?
Blir det så?
Han och John O'Shea, är det det?
Ja, det blir kanske så. Vi missar ju säkert någon här.
Ja, men, det gör vi säkert.
Men det är ju ingen super elva, det är det
nej,
ju inte.
En som har varit jävligt bra, men som aldrig har liksom fått ut det är Aiden McGeady, som jag alltid tyckte har varit, alltså haft en spets i sig. Men han har ju inte aldrig lyckats. Nej. När han har varit i Premier League och Everton och så vidare. Så nej, det blir ingen superelva, det blir det inte.
Det blir faktiskt inte det. St. Patrick's Day and all. Ja, har vi missat någon så
Mark Wilson kan väl få plats i mitt försvaret istället för Damien Delaney kanske. Nej, jag vet inte. Det är inte så himla bra
det
alltså.
Det är hugget alltså. Ja. Det är inget jättebra mittlås.
John Walters?
John Walters.
Ja, han är bättre än McLean. Han är bättre än McLean.
Men det är liksom så här, det är spelare som man underskattar ofta och man ger honom inte speciellt mycket uppmärksamhet, men han levererar säsong efter säsong. Han är alltid, alltså han gör det han gör. Ja. Alltid jobbig att möta.
Men du tar inte in Jason McAteer där då?
Ja. Istället för?
Nej, jag vet inte. Vad vill jag innan? Steve Staunton blir ju vänsterback om vi går tillbaka längre.
Ja, visst. Men är inte
Richard Dunn ska ju in i mitt försvaret då.
Alltså Steve Finnen, Liverpools gamla ytterback. Ja. Men han petar väl inte Seamus Coleman.
Nej, det tycker jag
som
inte.
Högerback. Jag tycker inte det. Han har ju visserligen en Champions League buckla.
Ja, det har han, men var det i Premier League nu minns jag inte. Det var Premier League nu vi sa som spelar nu.
Under 2000-talet var frågan.
Ja, under 2000-talet. För annars måste vi ju in såklart om vi går ännu längre tillbaka, Paul McGrath liksom. Ja, det är väldigt svårt att gå förbi honom.
Ja. Där är det klart, går man tillbaka så är det
klart. Dennis Irwin och Roy Keane är väl ganska givna annars.
Ja, Roy Keane har vi för fan
glömt. Han har ju varit på 2000-talet, han har varit bra där också. Så han ska in på mitten.
Ja, han är ju given, honom glömde helt bort.
Jag också.
Ja, men då blev det lite bättre. Lite bättre, bara det har man in en. Men Roy Keane,
men
där
en sån som Steve Staunton, när slutade han spela? Måste jag kolla upp. Vi får väl med han in på 2000-talet i alla fall.
Jag tror det, va?
Ja, Coventry 2000-talet, Aston Villa 2000-talet. Ja, men då används tillbacken för Ian Hart alla dagar i veckan.
Ja, visst.
Ja, men det vi snygga till den lite.
Ett mittenlag.
Ja, det är det.
Ett mittenlag i Premier League. Det är fan, man skulle göra, om vi hade satt ihop en svensk elva på samma sätt, hade den slagit den irländska?
Nej, den blir ganska jämnt tror jag.
Den hade varit lite bättre.
Hade den det?
Ja.
När du fick in Roy Keane och de här.
Ja, men om vi gör det då, lite snabbt. Vi har ju haft Isaksson i mål.
Ja, han är inte bättre än Shay Given om du tar ett Premier League-perspektiv.
Nej, det är jag inte. Nej. Men det är i alla fall.
Okej, då är Irland bättre där.
Ja, då är Irland bättre där.
Vänsterback då?
Martin Olsson.
Ja, han är ju inte bättre än Steve Staunton.
Nej, det är han visserligen inte. Nej. Högerback. Sebastian Larsson. Spelade ju högerback i...
Fredrik Stor.
Fredrik Stor.
Nej, men... Ja, jag vet inte.
Ja, nej, men sen då så mittlås då med Olof Mellberg ju given.
Andreas Granqvist.
Och Andreas Granqvist. Ja, det är helt okej.
Okay. Det är jämförbart. Ja, det är jämförbart med O'Shea och vad sa vi, Richard Dunn. Ja, det är ungefär likadant. Jag tycker kanske Sverige lite bättre till och med.
Ja. Och sen ett
på mitten Roy Keane.
Nej, Roy Keane, det finns ju ingen. Det har ju inte haft någon central mittfältare som har varit så bra överhuvudtaget i Sverige.
Ljungberg till höger.
Ljungberg är ju rätt så given.
Ja. Och det Ljungberg är ju bättre än Damien Duff där.
Får man säga. Det tycker jag ju verkligen.
Det är han ju verkligen.
Jeppe Blomqvist vill man ju in på något sätt också. Han är också
vänster då.
Ja, Ljungberg till höger då.
Ja, vänster Blomqvist.
Ja.
Ja, han är ju faktiskt bättre än John Walters.
Ja, det tycker jag.
Ja. Men då är Roy Keane där på mitten med James McCarthy.
Vad ska vi ha in för svenskar centralt då?
Ja, där har vi inte haft några bra. Det är Anders Svensson och Stefan Schwarz.
Ja, Stefan Schwarz.
Men det är inte 2000-talet. Nej, det är inte 2000-talet. Jag tänkte inte på den gränsen där.
Anders Svensson var väl 2000-talet
i och för sig.
Men Schwarz hade väl lagt av 2000.
Ja, men Seb Larsson då? Nej. Eller hade vi han på högerback?
Ja, jag tror jag hade honom på högerbacken.
Alltså där blir vi ju fullständigt
överkörda. Ja, där blir vi ju verkligen.
Och där är ju
då vinner vi inga matcher.
Nej, det är det jag tänker, att vi vinner inga matcher.
Men om vi gör en 4-4-2 så har vi då kanske Henke Larsson och Zlatan högst upp.
Ja, precis.
Den är ju bättre.
Ja, den är bättre. Men sen är det ju det där med liksom Zlatan nu ett halvår, Larsson 10 matcher.
Petar vi ut Larsson och sätter in Elmander då istället?
Elmander var inte så mycket mer. Men ja, okej, okay, så vi tar Elmander då. Men ja, jag vet inte, det blir lite haltande. För de här irländska spelarna har ju spelat många år i Premier League. De är ju mer kvalificerade. Men det är klart att om man tar med Zlatan och sådär, då blir ju svenska elvan mycket bättre.
Det är klart att vi tar med Zlatan.
Ja, okej.
Men herregud.
Okej, Sverige vann ändå.
Ungefär som vi ställer upp ett irländskt mot ett svenskt landslag då. Sverige brukar vinna.
Ja, men till slut blev vi ju bättre där när vi tog in Larsson och Zlatan.
Ja, ja men precis, det blev avgörandet. Mm. Mm. Kväll ska du sitta i en Champions League-studio, misstänker du. Sitter med kavaj på dig.
Ja.
Så därför måste du springa iväg här. Tack för att du kom hit, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka igen. Då kanske vi får anledning till att prata om den där Manchester City-Monaco-matchen som ska spelas ikväll. Och förstås en massa annat. På återhörande. Hej!